When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Vi rullar.
Ja, vi rullar. Och det är den 26 februari på kvällen, fredag.
Ja.
Det känns ändå bra att säga, det kan hända något helt bizarrt. De få gånger vi har spelat in innan så har det alltid hänt någonting. Extremt.
Alltså typ att någon stormar Kapitolium och så vidare.
Ja, till exempel. Så det här är inspelat innan Golden Globes och innan massa saker. Av anledningar vi kan gå in på längre fram kanske.
Ja, kanske det.
Berätta för oss hur det gick i veckan. Det legendariska firandet. Din kväll på stan.
Alltså Paris, det var... Alltså jag var så fruktansvärt bakis.
Nej men... Okay. Ja, det kan ju hända. Liksom.
Nej men alltså det är ju så jävla klyschigt att man är en småbarnsförälder som äntligen får komma ut. Jag ska inte ens kalla det för på stan, för det är ju ändå givet rådande restriktioner, så är det inte som att man är så här ut och slår runt liksom. Men...
Nej, men det är ju det dessutom. Ja. Det är ju både småbarnsförälder och under brinnande pandemi. Ja. Man får ju ändå gå på restaurang, hallå. Men ändå, det är ju två faktorer som gör det, ja men det är tufft.
Men tänk, alltså mental bild, tänk att du har en svamp, en sån här jävla lufa som typ har legat och torkat, så den är som fnöske. Och sen så lägger du lite vätska bredvid och svampen bara där har du min men... kväll, eller min dag rättare sagt. Kalle var glad för att vi hade en riktigt stökig kväll. Men jag var inte lika glad över att jag försökte hålla jämna steg med honom, som ju är... Alltså är jag kanske 40% av hans storlek?
Mm.
Så var det med det. Jag håller på att återhämta mig fortfarande.
Men jag träffade ju dig tidigare idag och du var på ett gott humör. Jag tror att det gjorde det gott.
Ja, gud ja. Ja, det var svinbra.
Ja, jag märkte liksom en viss skillnad i din person.
Vadå? I min person, alltså i hela min personlighet?
Ja, men du kändes liksom självlysande.
Är det så, va?
Ja.
Det tycker jag.
Det var en fröjd.
Jag var nog fejk. Jag försökte förra veckan att prata med dig om Amy Poehler. Vi pratade lite om Amy Poehler. Ja. Men jag vill prata mer om Amy Poehler.
Gärna.
För att Amy Poehler har ju förutom gigget Golden Globes tillsammans med Tina Fey, som vi pratade om. Hon är ju regissör och birollsinnehavare i en ny film som heter Moxie, som ju är släppt nu för 2 dagar sedan när det här sänds, eller när det här avsnittet kommer ut. Men vi har inte kunnat se den än för att jag orkar inte be Netflix om förhandstittar. Det är väl den största anledningen. Men jag har däremot läst boken.
Jaha.
För den är baserad på en bok av en kvinna som heter Jennifer, och jag vill säga Mathieu, men hon kanske heter Matthew typ. Och det är en historia som delvis är liksom löst baserad på så här Riot Girl-rörelsen. Mm. Känner du till någonting om det här?
Absolut, bekant fenomen.
Jag visste inte så mycket om det här, för det här hände ju tidigt 90-tal, och det var ju... när du föddes. Och absolut. Också, jag var inte mega gammal, så att det här är ju liksom ändå generation innan oss som vi inte liksom mer än har kunnat läsa oss till kanske exakt vad det var. Men Riot Girl var då en rörelse på västkusten i USA, alltså typ Seattle, typ grunge-scenen-ish, som hade en slags... vad ska man säga, typ feministisk uppvaknande, där tjejer i, det var en hel, det var som en musikscen med ett band som heter Bikini Kill kanske i frontlinjen eller vad man ska säga. Som pratade om liksom uppror och feminism och liksom kvinnans val och väldigt så här, alltså saker som vi ju tyvärr pratar om idag, men det kanske var, alltså i deras fall så var det ju liksom en reaktion mot mansdominans då inom musik, som det började i alla fall, och ja, det är ju alltså, men det vad ska man säga, det fanns ju förgreningar till att prata just om mäns våld mot kvinnor och våldtäktskultur och så vidare och sexuell frigörelse typ. Och det här är då liksom, den här filmen Moxie är något så märkligt som tycker jag en... hur ska jag säga det här?
Alltså, gör det.
Jag tycker att det är märkligt och touch av fantasi att en tonårstjej inspirerad av sin mammas yngre jag liksom startar ett uppror. För att då är hennes, alltså hennes mamma är då, ja, kan man säga, var väldigt influerad i den här Riot Girl-rörelsen.
Mm. Hennes mamma
och den kommer då,
är en gammal feminist. Cool.
Ja, exakt. Vilket jag tycker är lite overkligt.
Alltså när du säger det här, vi som känner dig och man kan också ha hört podden några gånger bara, vet ju att du, Britta, din egen mamma var ju aktuell eller aktiv inom feministmedierörelsen.
Ja, sant. Ja, det har
så det känns som att det finns en enkel terapianalys.
Hey mom, what do 16-year-olds care about?
When I was 16, all I cared about was smashing the patriarchy and burning it all down.
You know that your school is weird, right?
Ignore Mitchell.
If you keep your head down, we'll move on and bother somebody else.
I'm gonna keep my head up. Hi.
I would love to know who started Moxie.
And who will they go after next?
Revolution, baby!
Så Moxie handlar om Vivian som på grund av diverse orättvisor mellan könen på hennes skola gör ett slags tyst uppror i form av en fanzine som hon kallar för Moxie. Och den här distribueras anonymt för att hon är liksom en ganska tyst och tillbakadragen tjej och skulle aldrig våga säga sådana här saker öppet, men genom att hon gör det här tyst och får skriva vad hon tycker så startar hon liksom en rörelse som andra börjar hänga på. Riot Girl-rörelsen som det här ju då är löst baserat på, den har ju fått kritik för att inte vara intersektionell, jag kan inte säga det ordet. Mm. Och sen så den här boken Moxie är kanske inte jättebra att ta upp det. Alltså det nämns nästan som i en bisats, alltså i en konversation mellan huvudkaraktären och en tjej. Alltså jag vill inte, det är en ganska enkel plott, men jag vill inte spoila det för någon, men det är så här, uppror händer och i det här upproret så är det ett samtal mellan huvudkaraktären och en annan tjej, en svart tjej. Och där huvudkaraktären säger någonting om att jaha, det har jag inte märkt. Och hon bara, how could you? Because you're white. Alltså, det är väl typ allt det nämns. Och jag tror att Amy Poehler har varit lite mer vaken och tagit in även det lagret. I alla fall så finns det fler hudfärger representerade i det jag har sett av trailern. Mm. Så det får vi ju hoppas på att det också är liksom ännu ett steg in i framtiden, eller ska vi säga nutiden bara, i det här.
Nej, men jag såg trailern och hajade till på hur låg nivå av medvetenhet det var kring feminism och genus och jämställdhet. Och tänkte att... men det
alltså
här
bara
måste ju
från trailern?
Ja, men det här måste ju vara 97 eller något. Och sen så nu säger du att det här är en bok som kom ut 2017. Det kanske också är någon slags nivåskillnad, så här medvetna kretsar i Stockholm, Sveriges huvudstad, kontra om det här är en så kallad flyover state i USA. Alltså inte en av de coola kusterna. Min familj är ju från Ohio i USA, och herregud vad vi tycker olika om väldigt mycket saker. Men när jag ser den här så känner jag också, men gud vad vi lika gärna ligger nära det där. Slutshaming, det är tafsning, det är den nivån som är väldigt typisk för skolgång ju, där det här utspelar sig. Och jag tycker att tongångarna börjar hamna ganska farligt nära där nu igen också, i och med backlashen mot feminism och allting. Så det kanske blir en gåva, den här lilla filmen, en påminnelse.
Jag känner mig ändå tvungen att säga att det är ju inte bara i Stockholm, utan jag skulle vilja säga så här, i Sverige generellt så tror jag att vi har den här medvetenheten. Alltså jag menar, jag växte upp i Umeå, vi gick till en stor klädkedja med deras affischer på bikinitjejer och sa, ta ner de här, vi bojkottar er annars och så vidare. Alltså det finns ju ändå, och jag menar det är
och det har ju gått full circle nu. Det är det har gått hela vägen runt.
Ja, men jag vet att du skulle vara en andgång.
Alltså Britta, du skulle vara en antifeminist om du gjorde det där idag. Det vet du va?
Mm.
Och jag tänkte på det, för häromdagen bråkade jag med en jätteläskig foto- och rambutik i Stockholm. De har alltid så jävla grova bilder, sexuella bilder på avklädda kvinnor, stora i skyltfönstren. Och de gick in och bara, vet ni vad? Varför har ni aldrig hela fönstret fyllt med nakna män? Och jag var så jävla less.
Och vad fick du för respons?
Men det här går bra, så här ser världen ut. Skitaggressiv person till svars. Och jag övervägde på riktigt att skriva en negativ Google-recension.
Gör det? Varför gjorde du inte det?
Det är där min tysta kamp ligger.
Den tysta kampen, hon skriver ett fanzine. Den utkämpas. Det är också ett hot man kan köra med när någon beter sig. Nej, men grejen är, du ringer faktiskt in det som är problemet med den här boken. Och det är ju att den är också skriven för unga vuxna. Och någonstans så kände jag kanske också, när jag läste den, för jag är ju väldigt stort fan av YA, young adult litteratur. Men i det här fallet så kände jag verkligen så här, är jag för gammal för det här? För att det är så på så fruktansvärt bara en nivå. Alltså det är verkligen så här, det du läser är det som händer, och det finns inte så mycket nyanser i olika människor. Huvudkaraktären är liksom verkligen rakt igenom ett ljus. Alltså verkligen så här, det är väldigt lite skumma grejer som händer med henne. Hennes enda brott är typ att hon ljuger någon gång.
Men tänker vissa kids är så. Kommer till mitt eget försvar.
Ja, kanske också i den åldern, tänker jag. Att det är såklart, det är ju i en ålder när man kanske också lite grann, i vissa fall, kanske i vissa kulturer måste välja sida också. Att jag är den här, det här är min identitet.
Men man har ju gått i skolan, det var ensidigt. Det var killar som drog i tjejers BH-band, drog alltså ner det ena och andra, drog av det ena och andra. Det här med nyanser kommer ju sen. Då var ju makten, alltså det var ju sån skev fördelning.
Ja, jag vet inte. Jag vill nog tycka att jag kanske hade lite mer olika dimensioner. Alltså att man i vissa sammanhang är liksom god och välvillig, och i andra kanske...
Ja, man är inte genomond för att man tafsar på en tjej, om det är det vi pratar om.
Nej, det är inte det. Men... Nej, jag pratar om tjejerna, och det är det som är väldigt fint i det här, att det berättas, alltså det är väldigt, alltså extremt lite om killarna, vilket jag tycker är väldigt, väldigt bra. Och just systerskap och alltså mor-dotter-relation, dotter-morföräldrar-relation, relationer mellan kompisar, alltså en bestie som man har haft för evigt versus en ny bestie som kommer in och kanske lär en nya saker. Det är jättefint porträtterat. Och sen finns det en slutscen som är magisk, som man inte riktigt kan värja sig från, fast den är väldigt, väldigt amerikansk. Men sen så är det ju det där att det ligger och gnager lite så här, det är ganska på ett A-nivå vad gäller awareness kring just rätten till sin egen kropp och så vidare. Det finns vissa saker som händer som inte riktigt ens belyser på alla plan på vilket sätt det här är fel. En situation som är beskriven som handlar just om när killar tar sig rätten till tjejers kroppar. Mm. Och det är väldigt stark igenkänning för mig i alla fall. Precis det du säger med så här och typ slita i BH-bandet. Alltså killarna på min skola knäppte ju upp ens BH. Alltså de lärde sig liksom knäppa upp den genom att så här trycka
men jag har frågat
liksom
till
på
dig,
ryggen på en.
Gjorde de någonsin det om det bara var du och den? Om det bara var du och den killen, förekom sånt då?
Ja, men absolut inte lika ofta som
är det sant?
I hela korridoren.
Inte, exakt, för jag tycker att det obehagliga ofta tycker jag kring när män i grupp förnedrar kvinnor är att verkligen. Det är så hög status. Man får andra män att skratta. Man får andra män att känna att det här är en vän att ha. Att det är det som är syftet i sig. Att kvinnors som förnedring och utsatthet bara är som en krycka att ta sig vidare på. Och det tycker jag var så tydligt på den tiden. Och sen har väl det gradvis, förhoppningsvis om man inte är sinnessjuk, gått ner. Alltså för män tänker jag att det kommer väl en medvetenhet med åldern förhoppningsvis.
Det som den här boken gör bra är att vara tydlig med just slutshaming och låta offret på något sätt vara den som måste bevisa brottet och så vidare. Den grejen tycker jag att den gör bra. Sen den är lite platt liksom. Men jag är väldigt intresserad av att se vad Amy Poehler har gjort med den. Men på det här temat, den här grejen jackar i en sak som jag tänkte ta upp som har hänt apropå Sverige på sistone. För man kan ju se ganska stora olikheter mellan USA och Sverige framförallt. Jag tror att vi har pratat om det tidigare, att de har ju typ inte ens en sexualundervisning utan de har ju den på typ gympan. Eller alltså nu är min källa high school-filmer, men främst. Jag har förstått det som att i USA så kanske man är lite mer benägen att preacha avhållsamhet istället för säkert sex. Alltså att kulturen är ju så att liksom, ja, men apropå det där vi pratade om oskulder och så förut, att det
här
är fortfarande någonting fint.
Det finns en stark scen om det här i Parks and Recreation serien med Amy Poehler, Beautiful Circle här. Och den är ju uppe på Netflix numera, serien. Amy Poehler redan då med denna serie vävde in storylines som visade på hur omedvetet, förlegat, hur könsbundet USA är. Och här var det en scen, ett avsnitt där hennes karaktär Leslie Knope inte ens fick lära äldre på äldrevårdsboenden om safe sex. För det var tydligen någon slags utbrott av någon slags könssjukdom.
Ja.
Okay, everyone. Great news. Lots of old people have chlamydia.
Woo!
Seniors in Pawnee have a lot of time on their hands, and what they're doing with that time is going at it hard, old people style. A lot of them haven't had proper sex education, and as a result, STDs are having a field day. It's amazing what a few old guys can do with a little bit of charm and a lot of crabs.
I'm Marshall Langman, and I'm here to say that sex before marriage is never the way. I waited till marriage and then some to do it. If you decide to sin, you'll rue it. Word.
Woo!
Men det som har hänt nu i Sverige,
ja,
det är någonting som jag skulle vilja kalla för en klassiker i den här podden, nämligen att någon snor vårt koncept.
Ja, nu vet jag.
Nu vet du vad jag menar. Vi svarade ju på en fråga tidigare i ett avsnitt när det var en lyssnare som frågade oss om vad vi skulle vilja ändra på i läroplanen om vi var allsmäktiga. Och då kom snacket upp om att man skulle lära ut samtycke i sexualundervisningen. Och sen så tycker jag att man ska lära sig samtycke i skolan. Jag tycker att sex och samlevnad borde handla mindre om exakt hur man trär på en kondom och så vidare. Jag vet inte om man fortfarande gör det i grupp, men jag tycker att man ska prata jättemycket om hur liksom, ungdomar ska lära sig och tolka signaler och liksom hur man kan liksom andra sätt än kanske i den sexuella situationen som man kan typ utöva makt eller ja, mm. typ den sortens grej, om vi slarvigt kallar det för samtycke. Mm. Parisa, regeringskansliet, de har inte bättre fantasi än att de lyssnar på Britta och Parisas podd, mm. copy-pastar. Det är inte regeringskansliet som har klubbat igenom det här. Det är på deras sajt jag läser det, men det är såklart regeringen.
Men det tycker jag är bra fantasi. Jag tänker ju någon gång längre fram, förhoppningsvis, jobba på departement, tjänsteman, fixa lite grejer. Jag såg att Europaparlamentet, Bryssel, söker tjänstemän och kände, ja, det är väl dags. Att, här sitter vi och tänker de goda tankarna. Och absolut, vi har ju så smarta lyssnare, och så då är det meningsfullt. Men in i politiken till slut. Det är vad det här säger mig.
Det är det du ska, alltså. Vilket parti kommer du
joina? Det är det som är problemet. Jag vill inte vara partipolitisk. Ja. För med det måste man ju stå för hela partiet. Och jag är ju så
skulle du vilja vara en slags Bernie Sanders?
Nej, men jag tänker så här. Det är ett problem med att behöva så här backa ett helt parti om man är maktkritisk i grunden. Alltså jag vill ju kunna vara som jag är nu, men ändå vara en slags tjänsteman. Partiopolitisk, politisk vilde.
Paris Amiri, politisk vilde. Perfekt.
Det passar ju.
Paris Amiri, På spåret, alumni och politisk vilde.
Rakt in.
På regeringen.se läser jag följande pressrelease, publicerad 4 februari 2021. Skolans undervisning om sexualitet, samtycke och relationer förbättras. Mm. För att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer har regeringen beslutat om läroplansändringar i det kunskapsområde som idag kallas sex och samlevnad. Förslaget är då att sex och samlevnad ska byta namn till sexualitet, samtycke och relationer.
Ja, men någonstans får jag ett hugg i magen att det här bara är att ge det ett längre namn och sen call it quits.
Det viktiga som de skriver här är: undervisningen i detta kunskapsområde ska ske återkommande och bidra till att främja elevernas hälsa och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val. Skolan har en viktig roll i att bidra till att skapa en samtyckeskultur där sex bygger på ömsesidig frivillighet och sexuella trakasserier inte normaliseras. Mm. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.
Mm-hmm. Ja. Pornografi FAQ 101.
Alltså, så här, det blir ju spännande att se, alltså, precis som du är lite grann inne på. Mm. Eventuellt har de bara satt ett lite längre ord på det här, men jag kan också tycka lite som vanligt, höll jag på att säga, men jag tror att jag har sagt det här förut, men att ord ändå spelar roll, ja, alltså vad Gud. Man kallar saker och att så här, vad det heter sänder ändå väldigt mycket signaler, så där kan jag ändå tycka att man i alla fall är en god bit på väg. Men sen så finns det ju såklart ett otroligt jobb, alltså så här, hur ska de implementera det här? Hur ser läromedlet ut i det här? Alltså, vad har de för... Alltså, jag vet inte om det ens har varit bra att sitta i hela klassen och sitta och prata om den här typen av saker.
Den lärare som höll i din sex och samlevnad, Britta, vilka andra ämnen var den läraren?
Det var ju biologi, så det var ju... Jaha. Vi hade ju denna även i matte också.
Ja.
Men det var en bra lärare, men det var ju fortfarande... alltså det är ju jättemärkligt med där fokus är att typ så här lära sig trä en kondom. Alltså det är ju dels ingenting som man inte kan typ fatta av en bild hur man gör.
Jag tycker att det låter mer utvecklat än jag misstänkte redan. Att det ens finns flera punkter, att de förstår hur attityder växer fram, att de förstår hur de ska liksom motarbeta det som sprider sig där de inte kommer åt. Alltså, alltså på internet eller vad det kan vara för någonting.
Men bara det att man sår ett litet frö. Jag tänker också att en grej som finns som är väldigt rörande i den här boken Moxie, det är att det faktiskt lite grann skildrar några killars awakening också. Mm. Eller mer bestämt än, men att det är liksom en att det finns ju också, och att ge, du vet, att så ett litet frö och liksom ge möjlighet att ha en annan diskussion och ifrågasätta saker som man annars kanske matas med och tänker, för alla tänker ju inte yes, yes, ge mig mer, utan många kanske tänker, oj, är det så här man har sex? Oj, shit, då måste jag vänja mig vid det, typ. Eller alltså, som kollar på porr och kanske inte mår 100% bra av det.
Ja.
Den grejen, att bara ge dem en liten så här, typ, hand att hålla i och bara, hallå, alltså att han, ja... Att det,
jag visste att man kommer liksom skämt på hand och hålla i.
Ja. Jag orkade inte dra det.
Om du sitter på handen så
en hand med lotion. Ja. Nej, men att det liksom finns ändå, det är ändå vad jag önskar åt pojkar som jag fostrar. Att man kan få hjälp om man tänker någonting annat också.
Och, ja, och det är ju där skon klämmer. Det är sån kultur nu.
Ja.
Att, det var ju något gäng som försökte se på att anordna något seminarium eller någonting. Om du är en man som känner att du har utsatt en kvinna för övergrepp eller våldtagit en kvinna. Och det blev ju ramaskri, mer eller mindre. Och på tal om det, det har kommit en ny telefonlinje som fokuserar på våldsutövarna. För att våld i nära relationer ska upphöra. En nyhet som kom i början av februari. Den heter Välj att sluta. Och är i samarbete med Manscentrum i Stockholm bland annat. Och direkt så blev det lite mothugg och reaktioner och så.
Hur såg mothugget ut?
Nej, men det här är ett fokus verkligen. Det är på alla utsatta kvinnor. Vad kostar det här kontra vad det är? Vi behöver att polisen förstår istället. Alltså folk började be om andra insatser. Eller folk började tycka att det var liksom som det var när en förening vände sig till män som har utsatt kvinnor. Att det är som att de är utdömda på något sätt. Eller att det inte är där vi ska lägga betoningen. Men jag tror att så här flera insatser samtidigt är det enda som fungerar. Eller som kommer komma någonstans.
Jag välkomnar såklart ett initiativ som heter Välj att sluta. De gjorde ett pressutskick med en novell också skriven av Jonas Hassan Kemiri som jag läste. Och den är väldigt fin så här, alltså typ från en förövares håll, inte typ stackars det är synd om honom, utan verkligen så här, ja, så här kan kanske tankegångarna vara. Men det jag funderar över är att, alltså jag blir väldigt så här, är det verkligen rimligt att tro att en som har slagit sin partner är så pass medveten om det så att han skulle ringa ett nummer som för övrigt är 020-555-666.
Jonas Hassan Kemiris novell Den sista måltiden om småbarnspappan som då är en förövare kan man säga. Det är inte som jag minns i alla fall att det kretsar kring fysiska slag. Det jag tycker är bra med dels den betoningen och Välj att sluta och så är att bredda synen på vad som är våld.
Att det också kan vara psykiskt.
Psykiskt våld, hot om våld, hotfull stämning. Och
ringa någon 20 gånger om, liksom, under dagen och bli sur när den inte svarar den 21 gången.
Och på tal om det här med att allt våld inte är liksom rent fysiskt våld som i en Hollywoodfilm. En kvinnojour jag uppskattar väldigt mycket, alltså faktiskt Sveriges största och första, Alla kvinnors hus, som är så viktiga. Och även utbildningar och liknande. De la upp ett klipp på deras Instagram där de ifrågasätter just ramarna kring någonting Ola Rapace berättar i Stjärnorna på slottet.
Uff.
Jag skickar det klippet till dig och så kan vi spela upp det. Och så kan vi se om det finns, om du hajar till på vad de kanske menar.
Nej, jag slår inte kvinnor och jag har inte slagit kvinnor. Och jag kan vara jävligt högljudd när jag är arg, liksom. Och jag kan säga väldigt fula saker. Och jag kan slå sönder väggar och så vidare. Men det är en jävla skillnad, tycker jag.
Personligen skulle jag vara fucking livrädd om någon slår sönder en vägg runt mig.
Kan man tycka.
Alltså riktigt jävla livrädd.
De har också skrivit en väldigt bra text till, ser du den där?
Exakt.
Varför vi lyfter detta är för att skrämmande många tror att våld bara är fysiska slag mot en annans kropp. Det är en typ av våld, absolut, men inte det mest förekommande våldet. Psykiskt våld pågår oftast hela tiden och handlar om att göra sin partner osäker, rädd och förflytta dess gränser.
Var det jag tycker det här också. På? Ja, jag tycker det här också är så jävla bra. Att inte härbärgera vad man säger eller ta ansvar för sin ilska och sen förminska det genom att säga sån är jag eller jag slår i alla fall ingen är inte okej. Att tappa eller släppa kontrollen så till en grad att du gör din partner ledsen och behöver överkompensera efter ditt utbrott, då har det gått långt förbi den gräns vi skulle kalla rimligt när man är arg. Mm. Alltså, ja, vad bra det är. Det är liksom så jävla enkelt och det är också så fruktansvärt bra att de tar en sån här sak som, jag menar, det här är ett, så här, ett mysigt program på SVT på primetime. Och det är så bra att de tar en grej som bara, ursäkta, den här grejen. Sen vet vi inte, vill jag bara säga, att det inte var någon som käftade emot när han sa det här. För de sitter runt ett bord, men det han säger om hur han håller på att slå och sådär, det är ju i en synk efteråt.
Det här är alltså på Alla Kvinnors Hus Instagram som alltså fyller på med den kompetens man kan gissa saknas i den här enskilda produktionen. Det har ju varit ett till klipp som har varit väldigt omtalad från den här säsongen. Där Ola Rapace skoj spör ner en medlem i produktionen. Alltså en ljudtekniker. Och det här ska bli lite lustigt.
Ja,
just och få bli så illa till mods. Och det är ju också att försätta folk i en stämning och göra saker på en stil som bara skriker inkompetens. Och Alla Kvinnors Hus har ju utbildningar för det här och sådär. Och det här välj att sluta kanske vänder sig till dem även som inte slår än. Men som märker att de får en ilska, har ett sätt, har en kontrollerande tendens och fortfarande har insikt om sitt problem och vill sluta med det.
Nej, men vad var vi ens med sex och samlevnad? Numera heter det sex, samtycke och relationer. Och det är väl jättebra tanke än så länge. Det lät fint formulerat på regeringens sajt. Det vore underbart att få se också hur det här implementeras och vad det kommer ut av det.
Framförallt är jag peppad på att se vilka fler ändringar, lagändringar, den här podden kan få till stånd.
Absolut. Och vi är ju här för att skapa läromedel. Det förstår ni ju alla. Frivilliga att komma och snacka med några killar som kollar på för mycket porr. Absolut.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Britta, du har ju fött en hel del format till den här podden. Däribland, finns det något mer 2020 än? Mm. Minns jag det rätt?
Jajamän.
Och är det för tidigt för att säga så om 2021?
Nej. Jag tror att jag redan har gjort det en gång.
För finns det en särprägel på 2021 redan, med andra ord?
Nej, men jag tror att jag hade en typ så här, första avsnittet på året eller något. Jag kommer inte ihåg det nu. Lyssnarna vet säkert.
Jag förstår vad jag menar. Finns det en feel till 2021 redan? Har vi hunnit etablera vad som är 2021?
Ja, det tycker jag. Det är jag ska inte säga... finns det något som är försiktigt optimist, fast inte försiktigt utan snarare krampaktigt optimistisk om saker som på pappret faktiskt bara är bajs? Är det någonting sånt?
Men vi är utbrända redan, traumatiserade redan. Det har varit kaos sedan start det här året.
Ja.
Men då kör vi! Finns det något mer 2021 än att en kändis har rekommenderat kimchi och kombucha mot corona?
Ja, fy fan vad bra. Oj, 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 oj. Men då vill jag också lägga en slags prepperprägel på det här också. Alltså mm. som att det är så här, för kombucha och kimchi kan också lagras jättelänge eftersom det är mjölksyrat, så att det har liksom sina egna bakteriekulturer. Eller?
Är du på den här personens sida?
Kan bli. Berätta mer.
Det. Men anar inte du vilken kändis det här rör sig om?
Oh, vänta nu. Nu måste jag tänka. Det är inte i Sverige, eller?
Nej, internationell.
Då ska vi säga, vänta, då ska vi säga.
Men nyfiken, vem din svenska gissning hade varit?
Det hade varit Malin Berghagen. Men nu tar vi...
Du sa den.
Nej, jag bara drog till mig. Yoga med vargar, dricka kombucha.
Ja, absolut, ja.
Nu ska vi se här. Den kändisen är Moby.
Oj, intressant.
Nej, men är det ens en kändis?
Det är den person vi så ofta förenar med ovetenskapliga råd om så kallad hälsa.
Alltså jag vet att Kesha använde ett medium för att driva ut en ande ur hennes vajeezy. Det är inte
hon. Herregud. Det där var en mening jag mår dåligt av att jag har hört, tagit in i mitt system. Det är Gwyneth Paltrow.
Ja, såklart! Ja. Okej, förlåt, den var självklart. Jag borde ha tagit den på första. Det är typ Jeopardy 200 poäng nivå liksom.
Det är så pass illa att direktören för NHS, alltså Storbritanniens vårdinstitution,
nhs.gov.uk,
okej, okay, de har bett henne avstå från att sprida missinformation.
Så tänk att få en tillsägelse av NHS, då är det allvar.
Hon fick tydligen corona tidigt och hade länge fatigue and brain fog efter sitt insjuknande. Hon började köra på intuitiv fastning. Innebär det att äta när man är hungrig?
Intuitiv fasta, you say. Alltså så att, som att äta när det kurrar i magen.
När kroppen känner sig hungrig.
är det en grej alltså?
Tydligen.
Det kallar vi det nu.
Även herbal cocktails and regular visits to an infrared sauna. Alltså när man börjar propagera för infraröd bastu för att slå ut en pandemi. Det här var i en bloggtext på hennes halvt ökända varumärke Goops hemsida, och i slutet rekommenderade hon även sitt eget varumärkes produkter. Det är Katrin Zytomierska är det ju såklart. Nummer två, finns det något mer 2021 än att Barack och Bruce har skaffat en podd ihop?
Nej, det är precis 2021 och det är så jävla roligt. Men du vet, alltså jag lyfte ju Bruce Springsteens podd.
Ja.
From My Home to Yours, tror jag att den heter.
Du var tidig med den. Ja.
Den var jag tidig. Jag var en så kallad early adopter där.
Ja.
Men snälla rara, vilken jävla smäll rakt in i. Har du lyssnat på något av det här? För det har inte
det har jag faktiskt.
Jag har bara sett att det har hänt.
Podden heter Renegades, Born in the USA.
Ursäkta, alltså
titeln är.
Vänta. Nej, men alltså, då tänker jag på alltså Renegades, en väldigt bra låt med Jay-Z och Eminem.
Born in the USA, det är ju bra, för det alluderar ju dels till såklart Bruce, hela hans tematik och musik, och Born in the USA, det här vidriga rasismen mot Barack Hussein Obama, att han skulle vara född i Kenya och inte på Hawaii.
Ja, alltså precis, kravet på att han skulle visa sitt birth certificate för att bevisbördan låg på honom att visa att han minsann var amerikansk medborgare.
Initierat av Trump, som nu lämnat in sin deklaration till åklagaren i New York förresten.
Ja, så
kul det ska bli. I alla fall, det är deras igenkännbara, trygga, karaktäristiska röster. De minns goda tider, bollar idéer. Känner du konkurrens? Av alltså, alla kändispoddar.
Jag känner att vi har något att lära oss av dem, tror jag. Men är det mysigt då, eller är det liksom för gubbigt för att
lyssna på? Det känns som att de känner varandra på riktigt, måste jag säga. De fyller i naturligt varandras meningar, de kommer med reaktioner. Och gud, man märker nu hur Barack Obama lever ut en annan sida. Det är först nu han på något sätt kan verkligen vara post-presidency. För de här åren efter med Trump, då var ju Barack så top of mind hela tiden. För allt kändes som en motreaktion mot Barack under Trumps mandatperiod. Och det är först nu han kanske släpper det korset på något sätt. För han är liksom väldigt öppenhjärtig och kanske inte lika mån om att inte skapa kontroverser. Som han ju var tvungen att vara förut.
Finns det något exempel på när han släpper ut håret och kör?
Bruce berättar om när hans vän och bandkollega Clarence Clemens från E Street Band när han blev utsatt för rasism under deras första bandtid ihop. Och hur Clarence Clemens blev så illa berörd av att någon slängde N-ordet på honom. Jag tycker det var intressant, för dels så landar Bruce i hur man ska vara mot en vän eller en person alls som är med om rasism, som utsätts för det. Att man säger här, jag sa inte bara, oh, they're idiots.
And he looked at me, I remember, I was, Brucey, why did they say that? I play football with those guys every Sunday. Same people. Why did they say that? And rather than saying, you know, well, they're assholes, I just said, I don't know. I don't know what that's about.
You know, where does it come from?
Yeah.
And why would you pull that out?
Och varför jag tyckte om det är ju för att jag tycker det är en ganska viktig grej att man lite känner efter. Hur agerar jag när någon berättar om att den är med om rasism eller liknande? Avfärdar jag det? Förminskar jag det? Försöker jag bara vifta bort det som en engångsföreteelse? Eller tar jag in den personens fruktansvärda börda på något sätt?
Mm.
Dels det, och efter den berättelsen så kommer Barack Obama in på att en vän till honom i, say, high school, de hade ett tjafs under basketen, och den här så, vännen då kallar Barack för ett rasistiskt skällsord, och Barack berättar ganska fritt och lite glatt hur han reagerade på det.
Because the same thing happened to me. Listen, when I was in school I had a friend, we played basketball together. And one time we got in a fight and he called me a coon. Now, first of all, ain't no coons in Hawaii, right? So, it's one of those things where he might not even know what a coon was. What he knew was, I can hurt you by saying this. And I remember I popped him in the face and broke his nose. And we were in the locker room.
Well done.
And suddenly blood's pouring down. And it was just reactive. I said, what? And I popped him. And he said, why'd you do that? And I told him, I said, don't you ever call me something like that.
Visst är det en annan stil från Barack?
Vilken jävla king.
Alltså jag var tvungen att lyssna igen.
Jag hoppas jag får säga någon gång till någon annan förklaring.
Nej, men jag var tvungen att hoppa tillbaka. Det här finns ju på Spotify bara. 15 sekunder baktryck del 2 gånger. Bara, vänta, vad händer nu? För visst, det här går ju rakt emot hans presidentstil, där många menar att han tog för mycket skit rent av för att verka så himla full of grace och att alltid go high when they go low. Och här berättar han ganska tvärt och öppet att, vet du vad, om du kallar mig något sånt skällsord, det här är vad som kommer hända.
Ja.
Och att hur underbart var Bruce Springsteens lilla feedback där.
Ja.
Well done.
Du, vet du vad jag hoppas på, Parisa?
Nej.
Jag hoppas att den här podden mynnar ut i att Barack Obama kommer att hälsa på Bruce Springsteen på hans farm i New Jersey. Och att vi får se, alltså jag begär inte mycket, men bara en liten bild på Barack Obama i kanske en flanellskjorta, ett par jeans.
Ja, men.
Och det är det sexigaste jag kan tänka mig.
Ja, men han skulle ju äga det. Men bara för att...
Ursäkta att jag drog det till...
Nej, men det var bra.
Sex. Jag har väl ägglossning eller någonting, förlåt.
Det finns bara 2 avsnitt ute i talande stund. Men jag tycker det är spännande utveckling från Barack Obama. Alltså hur, och det kopplar väl an till det vi pratade om kring Sam Cooke förra veckan. Att man är en sån otillåtande rymd på något sätt, där man måste göra alla nöjda, och hur mycket man gör avkall på sig själv, det självutplånande, och i hans roll, svart man i USA, all den rasismen. Och att nu har kommit till en punkt där han känner, han har byggt upp en plattform, han har byggt upp en position. Nu kanske han kanske kommer fram en rå ärlighet efter allt det där polerade.
Alltså jag är så, utifrån det här som jag har hört nu, så är jag så jävla spänd på vad han kommer att bjussa på framöver.
Finns det något mer 2021 än att Ebba Busch är nya Britney?
Fortsätt.
Och varför det här är 2021 är för att, som vi var inne på, alla frågor går alltid runt, runt, runt. Det kommer en backlash på en backlash, en våg på en våg. Man tror att man vet var en teori, en ideologi är, befinner sig. Och så kommer en ny sväng. Och varför jag säger det här, det har hänt lite olika saker i Ebba Buschs liv och i Britneys liv, tveklöst. Vi hade ett avsnitt här för några veckor sedan där vi pratade om Britney och hennes, alltså, trakasserierna från medierna och sådär. Hur hon revs ner från den här pedestalen de själva hade byggt upp, helt enkelt. På vår Instagram fick vi en kommentar, ett meddelande från en person, och jag vet inte hur mycket den här personen kan ha lyssnat egentligen på vår podd, oavsett. Personen skrev så här om det här med Britney och Whitney och Amy Winehouse. Är det inte något liknande som händer Ebba Busch nu? Frågetecken. Meddelandeskrivaren syftar alltså på kontroversen just nu kring Ebba Busch, eller alltid kritikstormar och liknande. Går det att likställa med det som har hänt Britney Spears till exempel?
Alltså jag känner mig spontant tveksam, eftersom Ebba Busch sitter ju ändå på en maktposition i det. Alltså det vi försökte skildra med Britney handlar ju om, och också Diana, och också många skrev till oss sen efter det. Alltså det finns många andra exempel på den här typen av, alltså så här, du tog ju upp Amy, och det finns Jessica Simpson och så vidare. Där handlar det ju om en person som har byggts upp ganska mycket av liksom ett maskineri runt omkring den, som syftar till att profitera på olika sätt på den här personens, liksom, att den sitter på en piedestal. Jag tycker det är lite annorlunda. Jag vet inte nu om det har hänt någonting på sistone som kommer att få mig ändra min spontana reaktion, men hon är ju ändå partiledare. Det är liksom en lite annan typ av maktposition, kan jag tycka.
Ja,
hur känner du?
Så här, det som inte vet det, det har ju bevakats väldigt mycket. Det har varit många vänner runt det här, absolut. Hon har köpt ett hus från en äldre man, och han menar sen på att detta var någonting han inte förstod hände riktigt. Att han hade varit förvirrad eller liknande. Och han menar ju på, eller folk får det till att hon utnyttjade att han är lite virrig eventuellt.
Det är ju han som är Britney Spears då, alltså.
Det kan man tycka. Och nu dras detta runt.
Britney Spears.
Och nu dras detta runt i medierna. Och Ebba Busch skrev en lång Facebook-status som hon sen har polisanmälts för grovt förtal. Där hon drar upp olika detaljer om den här personen.
Ja, det är hon hennes Facebook-status, det är hennes Facebook-berättelse som är grund för förtalsanmälan.
Ja, och KD håller på att närma sig riksdagsgränsen, hennes opinionssiffror åker i backen. Alltså KDs väljarbas äldre människor. Det här måste ju vara ett affront för dem, till dem personligen. Och det känns som att Ebba Busch är så fäst vid detta hus att hon är på väg att offra sin politiska karriär egentligen. Men jag har hållit till på den här frågan, att likställa den hetska jakten och förnedringen på Britney Spears från unga dagar, när hon kommer upp som en musikstjärna, en artist, att jämföra det med en politiker, en partiledare, en makthavare som är med i hetska debatter och har ett annat uttryck och en annan funktion, kände jag. Ebba Busch har ju varit med i det här 30 minuter, om du har sett det.
Nej.
Det är han, Agenda Anders, som vi kallar honom, som jag har tävlat i landskampen en del med. som leder detta program. Och i 30 minuter, det här avsnittet med Ebba Busch, då pratar de om närheten till Jimmy Åkesson, att hon har ändrat sig i sin syn på SD, att hon kan tänka sig att jobba med dem. De pratar om allt ifrån flyktingar och liknande, och såklart det här med husköpet. Och det händer något väldigt intressant här.
Själva husaffären, den lämnar vi till rätten, den har jag ingen uppfattning om överhuvudtaget, utan jag är mer intresserad av hur du uttryckte det på sociala medier. Mm. Att du pekade ut eller talade om att en av de som är inblandade här hade begått ett brott för rätt många år sedan. Professorn i civilrätt, Mårten Schultz, han skrev igår att risken finns att det här bedöms som förtal, och idag väntas också den du anklagar lämna in en polisanmälan om grovt förtal. Hur ser du på det där?
Ja, det har ju inte skett. Och jag undrar hur du ser på det faktum att du ställer den frågan till mig med någonting som faktiskt inte har skett.
Att Mårten Schultz har skrivit det han har gjort, det har skett.
Nej, men du väljer ju att lyfta det här i den här intervjun som ska handla om svensk politik, om vägvalet som Sverige står inför nu. Jag tror att många tittare vill höra vad vår policy är för att vända krisen.
Och det har vi verkligen pratat om.
Här handlar om, ja, men här pratat handlar väldigt om lite sakpolitik här, egentligen.
Ja, och jag förstår, men vi har valt de frågor vi har valt. Ja. Och här handlar det om hur du som partiledare, hur du uttrycker dig på sociala medier.
Och jag har svarat dig på den frågan. Och om du inte tål svaret så bör man heller inte ställa frågan.
Det är ju lite som att hon kanske beter sig som att hon blir behandlad som en Britney. Fast det är faktiskt hon är en politiker som har gjort någonting som politiker rimligen kan ställas till svars för. Alltså bara för att drevet finns och kan gå igång behöver inte det betyda att när du får kritik för någonting att det är ett drev. Och det pratade vi ju tidigare om, till exempel gäller den här Vlad, eller hur? Eller vad var det vi var inne på med så här,
inflation på drev?
Eller var det det vi gjorde? Ja, det är lite så här inflation på drev. Och hon beter sig nu lite grann som att det är ett orimligt drev mot henne.
Ja, verkligen. Jag tycker bara att vi fick den här frågan på vår Instagram. Att någon frågade oss om det är så att man kan likställa det som har hänt Britney med det som händer Ebba Busch nu. Tycker jag är intressant. Och då har ju Ebba Busch lyckats med sin uppgift som hon är så väldigt, väldigt skicklig på. Att forma ett narrativ, att hantera medier, att bilda opinion.
Det kanske är så att hon lockar till sig någon slags ny typ av feminist med det här tilltaget. Kanske någon som inte gillar häxjakt, om det är nu det som man kan kalla det här som Ebba Busch upplever för, men som ändå tycker att det är rimligt att man kanske inte har så mycket bestämmande över sin egen kropp. Kan man säga så? Det är KD, eller? Nu har ju du inte gjort Golden Globes när vi spelar in, men när det här kommer ut, det här avsnittet, då har ju du gjort det för länge sedan. Men jag vill ändå säga, jag hoppas det går bra.
Och att men du tycker det är kul. Ja, men det är framförallt det. Det är ju verkligen framförallt för mitt eget nöjes skull.
Ja.
Och det kan få vara så. Och kanske någon annan tycker att det är kul och informativt också.
Det är som På spåret, va?
Det är verkligen också till för mitt eget nöjes skull. Hela konkarongen. Halva SVT Göteborg säljer upp.
Du, vi hörs igen nästa vecka.
Men förstår du att det är kvinnodagen nästa vecka?
Jag är helt överrumplad. Men så, jag vet inte
vad är alla stora aktioner? Och jag förstår inte, men jag hoppas att det är att under den här veckan som går nu från inspelning till att det här släpps, att det har kommit jättemycket coola motioner och förslag och debatter. Och så får vi fånga upp det nästa vecka helt enkelt, efter 8 mars.
Vi piskar upp en stämning tills dess.
Yeah.
Hör av er i kommentarsfält och i våra DMs om ni är lärare på en skola och vill att vi ska komma dit och prata med folk om sex och samtycke och relationer.
Puss och hej.
Puss och kram, vi hörs nästa vecka. Hej då.